Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 5 oktober, deadline day på många håll och kanter runt om i Europa. Men det är också dagen efter en otroligt intensiv fotbollssöndag. Det var ett cupseger i Linköping.
Jajamensan, och då undrar du såklart vad då? Får man räkna resultat? Det är ju så att vi spelar mot ett år äldre, eller till och med då som i den här kuppen två år äldre. Så då är det ju, då är det lite annorlunda. Då börjar tjejerna bli stora helt plötsligt. Så att 5 segrar, 26-2 i målskillnad mot 2 år äldre akademitjejer och sådär ner från Östergötland. Hade inte mycket att sätta emot, va?
Ja, man får lyfta på hatten och gratulera. Ja. Jag tror efter senaste avsnittet med Lotta Schelin så är det nog många lyssnare där ute som känner nej, inte mer av Wilburs jävla flickgäng.
Jag tror också det.
Nu får vi sätta småtjejerna i utvisningsbåset ett tag.
De får sitta där.
Och fokusera på den riktiga bollen. Tack för övrigt alla som har hört av sig med fina tillrop kring Schelin-avsnittet. Mm. En fin stund.
Ja, jättefin.
Lämnade studion med en god känsla i magen.
Exakt, ni som inte har lyssnat på det, se till att lyssna på det. Det är bra perspektiv tycker jag också, som Lotta kommer med.
Som sagt, det stundar en deadline day. Det är en jävla massa högprofilerade spelare som ska hitta en klubb under dagen. Det stundar dessutom en väldigt speciell landslagssamling för Jannes gul och gul. Och tre landskamper ska spelas, 28 pers uttagna. Mer om det lite senare, men jag tänker väl att vi börjar, som sig bör, med ett svep.
Mm, det kan vi göra. Kör!
Oh my god, mon dieu, what is going on? Ja, det är nästan så man får börja svepet efter en sån här helg. I England så trodde nog de flesta att Manchester Citys poängtapp mot nykomlingarna Leeds eller serieledande Leicesters 0-3-torsk hemma mot West Ham skulle tillhöra omgångens mest oväntade resultat. Men så ni så blev det då icke. Tottenham och José Mourinho åkte till Old Trafford, hamnade i underläge efter 45 sekunder och lämnade med en 6-1-viktoria innanför västen. Heung-min Son, Harry Kane, Reguilón och Serge Aurier slet den röda djävulsfarsen i stycken, och när allt var över så såg Harry Maguire ut att ha kostat 100 miljoner drachmer förra året. Och ja, jag vet att Grekland sedan typ 20 år använder euro. Det var själva skämtet. Ska Ole bara få gå nu eller? Kan värvningsracet under dagen rädda detta? Och vad fan har hänt med spelare som så sent för bara några månader sedan kunde spela fotboll? Frågorna är många. Wilbur José sitter kanske på svaren. Men när man trodde att det inte kunde bli mer uppseendeväckande än 1-6 till Spurs borta mot United, så visslades Aston Villa Liverpool igång och vi fick se att Aston Villa med Ollie Watkins och Jack Grealish spelas som i trans. Jag undrar lite försiktigt samtidigt om någon annan andre målvakt någonsin har haft ett så deppigt facit över sin speltid som Adrian nu stoltserar med i Liverpool. Men jag undrar samtidigt om inte detta var precis vad Klopps gäng behövde. Visst, det kostade en pinsam femmålsförlust mot ett beskedligt motstånd, men ur ett större perspektiv så tror jag att vi kommer att summera en liga och Champions League höst vad det lider, där många kan peka på käftsmällen på Villa Park som en för Liverpool väldigt positiv och nyttig erfarenhet. Mer då, ja, Everton med Bond, James Rodriguez i spetsen på full pott efter 4, Sheffield United fortfarande på 0 poäng och Chelsea med sin första riktigt övertygande seger. Men Timo Werner, va? Jag vill inte säga det riktigt än, även fast alla som lyssnat på Toto ett tag vet att vi varit skeptiska där. I Spanien så spikade Courtois igen butiken för Real Madrid borta mot Levante, och de regerande mästarna håller succéinledande lag som Betis, Real Sociedad och Villarreal bakom sig, trots en match mindre spelad. Barcelona och Sevilla delade lika på poängen på Camp Nou, och det var ett Barcelona som stundtals såg ganska oinspirerad ut, i synnerhet Antoine Griezmann. Atletico Madrid med andra raka 0-0, den här gången mot de gula ubåtarna, och för första gången på hemmaplan under Diego Simeone fick man inte iväg ett enda skott på mål, va? Den där offensiven som skulle se så bra ut. Italien präglade Serie A-helgen av en match som aldrig blev av. Napoli tvingades stanna hemma i Neapel utan förbundets godkännande, och således hade inte Juventus några motståndare under söndagskvällen. Än så länge står den gamla damen som segrare med 3-0, men här lär saker och ting hända. En bizarr situation var det i alla fall som utspelade sig i Turin. Från matcherna som spelades tar vi med oss ett grinigt och bråkigt kryss mellan Lazio och Inter. Milan utan vare sig Zlatan eller Rebic slog enkelt Spezia med 3-0 och står efter 3 omgångar på 9 poäng. Atalanta gjorde 5 mål på treans växel mot Cagliari, och även Sassuolo fortsätter att göra sina mål och plocka sina poäng. Udinese har ännu inte gjort något. Fiorentina torskade mycket oväntat men också rättvist hemma mot Sampdoria, och Crotone har redan åkt ur. Det är själva koncentratet från omgången i Italien. Hemma i Allsvenskan så slarvade Hammarby bort 2 poäng i ett av de tröttaste och deppigaste Stockholmsderbyn jag någonsin vilat mina ögon på. Pertan Karlsson passerade Kolbein Sigthorsson i AIKs interna skytteliga när Blytunga 3 bärgades i Östersund och Blåvitt stånkade hem vinsten mot Varberg i vad som ser ut att bli Kalmars olycka. För på guldfågeln så tror jag mig bestämt ha sett Nannes gamla fina SM-guldvinnande klubb ta några av sina sista chippande allsvenska andetag för den här gången. Nu slog ju för sig Mjällby HF och det är bara några få pinnar till kvalplats. Men jag ser inte hur det här ska gå för Kalmar. Jag gör faktiskt inte det. Årets tränare heter Henrik Rydström. Malmö FF fick trösta sig med ett SM-guld efter Europa League-uttåget och Häcken gjorde som jag visste att de skulle göra och körde över ett hjälplöst Falken med 3-0. Det blev som vi sa, ding ding hos Betsson. Nu bränner vi cashen allihopa på premieobligationer Ostron. Nu kör vi Toppa!
Vad härligt. Det här är också bra för mig. Det är ju sällan jag går igenom en helg utan att se i alla fall 20 matcher och varit involverad i 20 matcher på tvn. Men nu då bara kunnat följa fotbollen via min spruckna telefon i och med att jag varit i Linköping och spelat matcher och haft ansvar över 12 tjejer hela tiden. Så därför så var det ju uppfriskande. Såklart inte liksom missat de stora grejerna. Nu var det inte så mycket att missa i och med att matchen missades med Juventus och Napoli. Men i Premier League så var det minst sagt anmärkningsvärda resultat. Och man börjar för nu ställa en fråga till mig där i svepet. Så vad är det som har hänt med Manchester United? Hur kan man helt plötsligt blivit så dåliga på att spela fotboll när det såg så bra ut? Det får man ju fundera lite kring vad det var för fotboll som spelades i somras. Alltså, var lag helt utcheckade och var vissa lag helt påkopplade? Jag är helt säker på att det finns en delförklaring i det i alla fall till det vi såg i somras, att vissa lag var lite mer taggade än andra. Liverpool såg vi inte så här yber jävla bra ut hela tiden heller i somras, men liksom, ja, de skulle bara ro hem den här Premier League-titeln och sen så var det över. Men Manchester United kollar på spelarbetygen också i La Gazzetta dello Sport. Det är sällan en spelare kommer ner och får 4. Och då tänker folk, vadå? Det är väl en 1-10-skala? Jo, men i de extrema nivåerna, alltså 8 uppåt egentligen och 4 neråt, så ska det till spotta i ansikten, liksom sådana grejer för att hacka ner. Men där är alltså 4-4,5 nästan rakt igenom. Och ja, men som du säger, så här, spelare som såg så jävla bra ut. Och vi satt ju här med Jesper Hoffman och pratade om Paul Pogba, Bruno Fernandes. Ska de hitta varandra nu? Och fan, det ser ju riktigt fint ut mittfältet. Och sen så flyger det framåt med de snabba spelarna. Och så ser man den där prestationen mot Spurs. Som man undrar, vad fan är det? Är de ens intresserade av att vara där? Liksom?
Mm. Nej, alltså, jag tror ju att det inte kommer bli så, men jag tror också en delförklaring till det är att det idag är deadline day, det är sista dagen på fönstret, man kommer göra en del värvningar och så kommer man peka på att det är klubbens sätt att försöka göra någonting åt den här säsongsinledningen. Men precis på samma sätt som vi pratade om Poyas Bagi där efter 0-4-torsken hemma mot Bayern och ett stundande landslagsuppehåll, att det här måste man nästan utnyttja. En sån här insats och ett sånt här resultat.
Har vi redan facit? Är det det du säger? Nej. I Göteborg sitter på facit i Manchester United. Stundande och så stor torsk också. Alltså, man förlorar på ett sätt som man inte får förlora på. Man heter Manchester United. Den typen av resultat finns för alla. Exakt. Fiorentina hade kunnat förlora mot Spurs med 6-1 och Yakini hade suttit kvar. Ja. So to speak. Men United förlorar inte med 2-1 utan att saker och ting måste hända. Det är möten idag. Liksom.
6-1, inte 2-1.
Sa jag 2-1? Ja, jag menar 6-1.
Ja, jag förstod det. Nej, men precis. Och det har väl aldrig varit så tydligt att två lag samma dag, båda torskar med 5 mål. Men det liksom gör ingenting med en tränares aktier. Och det kanske gör allting med den andres. Alltså, som jag var inne på i svepet, jag tror att den här matchen mot Aston Villa, det tror jag kommer vara en sån här match man går tillbaka och pekar på om ett halvår eller en dryg säsong. Ur Liverpool-perspektiv och säger det där var precis vad vi behövde där och då.
Förstår du.
En överlägsen ligatitel, men det går inte att slappna av. Nej. Herregud, vi kan inte bara tro att det ska lösa sig av sig självt, utan då behöver man sig en rejäl käftsmäll för att vakna till och fatta att det kommer inte vinnas matcher på tvåans växel. Nej. Och bara ställa ut skorna. Men i Uniteds fall då, så har det ju redan varit ganska mycket missnöje ganska lång tid med Ole Gunnar Solskjær. Det är ju många som efter den där första inledningen med 10-11 matcher utan förlust och att man slår ut PSG mot alla odds, ja, nog stod bakom Ole Gunnar. Sen så var det ju en fjolårssäsong där det tog aldrig riktigt fart. Mm. Och hade inte coronan kommit och alltså säsongen blev som den blev, så tror jag inte att Manchester United hade löst den där topp 4-placeringen som någonstans i slutet fick gälla som skamgränsen. Mm. Och ett godkänt betyg för Manchester United. Men när allt kom omkring så var det Bruno Fernandes som kom in och i rätt tillfälle fick en offensiv att spotta in lite mål. Men motståndet var ju beskedligt många gånger under sommaren. Det var vi inne på, att är det United som är jävligt bra eller har de ett ganska tacksamt spelschema? Mm. Man löser Champions League-platsen i sista omgången, men jag tycker att man blir ganska så, inte avklädda, men vi var inne på det när man åker ut mot Sevilla där, att det är en matchcoachning från Ole Gunnar Solskjær och det är ett sätt att spela matcherna som jag tycker att United inte direkt manifesterar att vi är solklart på väg tillbaka. Nej. Mot toppen. Och när man nu har inlett den här säsongen som man har gjort, ja, men vad fan?
Det finns ju lite i bagaget. Alltså, vi käkade lunch med vår gode vän Fredrik Pavlidis för någon vecka sedan, och han är stor Chelsea-supporter. Förutom då att göra headlines som man gör fantastiskt varje dag, både i blogg och poddform.
Och i Fotbollssöndag Europa.
Och i Fotbollssöndag Europa numera också, ett jättebra inslag, smart av er, mycket bra. Men det jag skulle säga är att då pratade vi om då Chelseas situation, alltså i förhållande med sina supporter och förhållande till omvärlden. Och kollar man på det förhållandet så är det ju Chelsea-supporterna, de tycker att laget liksom har tid och man ger ganska stort tålamod och man ska inte vinna nu. Samtidigt som omvärlden, de som inte är Chelsea-supporter, ställer högre krav, vilka krav, ni förstår vad jag menar, på Chelsea och tycker att om man liksom inte når en toppplacering, om man inte är med och ändå slåss lite i den absoluta toppen, så är det ett misslyckande för Frank Lampard med tanke på hur mycket man har värvat för. Jag menar bara att det råder ganska stort motsatsförhållande till hur de egna supporterna tycker och hur resten av världen ser på Chelsea. Vad det gäller Manchester United så kommer man in i den här säsongen med ett bagage. Delvis det du är inne på med Bruno Fernandes, man fick igång det, man gjorde en bra avslutning. Men också ett bagage där supporterna är helt trötta på att laget inte är med i den absoluta toppen. Och Manchester United är inte Chelsea, alltså så här, det är fortfarande en sovande storklubb på ett eller annat sätt, men det har också gjort satsningar på Manchester United. Bruno Fernandes är en som du nämner, det är dyrt jävla lag som står där ute. Och jag menar liksom att jag tror inte att det finns så mycket tålamod om vi nu pratar om Ole Gunnar Solskjær, för det har varit vad är vi inne i, tredje vända nu där man känner att nu borde han nog få sparken.
Ja, och jag menar, det här har ju dessutom varit en säsongsupptakt där United vecka efter vecka efter vecka har blivit frånåkta på transfermarknaden. Nu är det deadline day idag och mycket tyder väl på att både Cavani, Alex Telles från Porto och Ousmane Dembélé från Barça hämtas in. Men jag läste någon som hade formulerat sig jävligt spetsigt på Twitter tidigare idag, att för 15 månader sedan släppte Manchester United Romelu Lukaku för 80 miljoner pund. Mm. Idag kommer ersättaren. Det är en 33-åring med 2 miljoner i veckan som inte har spelat fotboll på 7 månader.
Mm. Alltså, klart det är
anmärkningsvärt. På det så har man tagit in Igalo från Kina på något märkligt lån. Förlängt det lånet när han ändå inte verkar användas i någonting annat än typ ligacupen mot Brightons U23.
Men du sätter ju fingret på det här, Gustav. Ja. Det är det du gör. Alltså, vad är problemet? Jo, men det finns en sportslig ledning som uppenbarligen inte är kompetent nog för att ta Manchester United till där de borde vara i alla fall. Ska jag säga. Inte förtjäna vara, men där de borde vara. Och är man världens rikaste klubb, brukar jag väl säga så, va?
Absolut.
Är man världens rikaste klubb så kan man liksom inte hålla på det här sättet. Om man då tar konkreta exempel, släpper Lukaku för 80 miljoner, värvar in Cavani, det ska ju vara snack om Mbappé till Manchester United, kan jag tycka.
Mm. Nej, men och sen så hela den här grejen med att man har missat Jadon Sancho, vad det verkar, det kommer
bli är missen med Jadon Sancho?
Nej, men att det,
alltså, man har inte värvat honom.
Nej, men precis på samma sätt som att det diffade lite pengar mellan Liverpool och Bayern München i fallet Thiago, så slutade ju det med att Thiago signade för Liverpool och kom dit. Mm. Det är ju, alltså, det är ju vad som har gällt i fallet United och Dortmund kring Jadon Sancho.
Men de måste ju förstå att de är Manchester United. Precis. Så kommer de att köpa den spelare här vid en förhandling. Det är liksom, världens rikaste klubb. Det är bara, ibland är det bara att pynta för vissa typer av spelare från vissa typer av klubbar, och här är ett sånt tydligt exempel.
Och kanske så sätter du fingret på problemet där.
För uppenbarligen vill de ha honom.
Den sportsliga ledningen är heller inte kompetent nog att förstå att nu, pang, idag, efter lunch, så ska Ole Gunnar Solskjær få gå. Efter en sån torsk, efter den här sommaren, efter den här...
Du hade sparkat honom.
Ja, men det är ju helt rätt
du
timing.
Du hade sparkat honom.
Ja, det hade jag gjort. Mm. För det har fortfarande bara gått 3 matcher av Premier League för Manchester United. Man har en seger, så det är inte en säsong som på något sätt är körd poängmässigt. Man har ännu inte gett sig in i Champions League. Det är nu, med lite knappt 2 veckor som startsträcka, Pochettino ska stå där. Tja, nu är jag på plats.
Är det ersättaren?
Pochettino eller Allegri? Mm. Absolut.
Han har ju gått engelska kursen nu ganska länge. Han borde ju vara fullfjädrad.
Ja, men det är klart att han har. För då visar man i alla fall att okej, det som kanske skulle ta ett halvår har nu tagit nästan 2 år. Mm. Och vi står fortfarande och stampar ja, på perrongen och liksom hintar om att vi eventuellt ska köpa en biljett och sätta oss på det där tåget. Men det där tåget har... Så här...
Jag tror också att man ger... Det här är bara rena spekulationer, men jag tror att man ger Solskjær ändå lite veto att tycka till om vad man ska göra. Och jag tror då att Solskjær är helt mesig och helt omtänksam om de spelarna han har. Men nej, men Mason Greenwood, han funkar jättebra. Och Bailly, han är, nej, men det är bra. Han värnar om sina spelare och är lite naiv också i sitt tänk. Det är mina spekulationer. Mm. Det har inte alls varit så, men det kommer in en manager med lite jävla pondus, med lite jävla idéer, då tror jag att den tränaren kan påverka den sportsliga ledningen. Sen förstår jag såklart också i slutändan att det är de som bestämmer. Klassiska engelska managers, alla Ferguson och Klopp för all del. Han gör väldigt mycket och pinpointar liksom det som är perfekt i laget. Men så som det har varit en gång i tiden, så är det inte riktigt nu, utan det finns mer en sportslig ledning som bestämmer. Men jag känner ändå att antingen finns det inte förtroende för Solskjær att ha något jävla veto, men vad håller man på med då? Håller man på så här länge? För det har ju varit rykten då om att man inte vill värva till Solskjärs lag, utan det blir sen när vi tar in nästa. Fast hallå, nu sitter han där, han inleder säsongen, då måste väl han också få gå in och liksom peka på spelare som han vill ha.
Ja, men för krasst sett så är det ju snart 2 år sedan man skickade José Mourinho, och vad har egentligen hänt sedan dess? Ja, ingenting. Man var i Champions League den säsongen också. Mm. Slog Juventus på bortaplan och gick vidare. Slog ut PSG, absolut. Det kan man ju aldrig ta ifrån dem. Men det var ju också ett dubbelmöte som slutar med det utfallet en gång på 100. Mm. Sett till hur matcherna såg ut.
Oh ja.
Men det är inte så att United har tagit några steg sedan dess. Nu lottas man in i en Champions League-grupp med PSG och Leipzig. Och jag vågar påstå att United ganska så tydligt idag, just nu, är ganska rejält nederlagstippade till att gå vidare från den gruppen.
Hur jävla mycket i skymundan kom inte den här Champions League-lottningen? Normalt sett så brukar i alla fall du och jag liksom prata väldigt mycket och i WhatsApp-grupper, och det blir ett stort fokus på själva lottningen och sen så blir det ett eftersnack. Känslan här är ju att det är liksom, det lottades och så pratades det inte speciellt mycket.
Nej, visst. Det är väl klart att det är mycket som är annorlunda den här säsongen.
Nej, men det handlar lite tiden i skymundan, det måste du hålla med om.
Jo, men av vad menar du?
Eller att det kändes inte som att världen hade ett sånt jävla stort intresse för hur den här grupplottningen skulle bli.
Jag vet inte. Det var väl snarare en fotbollssöndag som exploderade i uppseendeväckande resultat. Det är deadline kanske day idag. Men jag tycker ändå att det var en Champions League-lottning som hade någonting. Ett par fina grupper, Ronaldo mot Messi. Men det kanske var framförallt en Champions League-lottning där den riktiga jävla smällkaramellsgruppen uteblev. Mm. Jag vet inte. De grupperna som innehöll 2 stora elefanter, där blev det ju väldigt tacksamma lag 3 och 4. Mm. Alltså Inter Real Madrid, det gör inte så mycket med mig när motståndet blev vad det blev. Mm. Samma sak med Barcelona och Juventus. Det är Det är två andra lag i gruppen som innebär att...
Men det är ju så här, det har jag varit inne på flera gånger, men gruppspelet i Champions League har ju varit turister och sen så de två lagen som ska gå vidare och som i 99 fall av 100 också går vidare och så får man en skräll kanske.
Men, det är väl,
men roliga matcher, så att jag menar det finns ju någon slags här funktion för gruppspelet fortfarande, även om jag tror i alla fall att vi är på väg bort från det ännu mer. Mm. Och om 15 år så kommer det se helt annorlunda ut, men just turistandet av då mindre lag, det har man ju inte så här, det ser man ju inte fram emot jättemycket.
Men det är väl kanske där då den mest intressanta gruppen kommer att vara i Manchester United. Alltså ja. PSG, Leipzig och Basaksehir. Mm. Så som United ser ut för dagen. De åker ju inte till Turkiet och städar av Basaksehir och tar tre pinnar. Nej. Så illa ser det ju ut. Och sen kan folk säga hur mycket som helst kring att ge det några matcher. Ole Gunnar var ju ute själv och sa vi behöver 4-5 matcher. Ja, fast är det två matcher som behövs här? Jag tycker inte ser ut som det. Det är ett lag som fullständigt håller på att gå sönder. Mm. Som håller på att ramla ihop totalt. Och jag tycker verkligen att den där insatsen, det där resultatet, med den här tajmingen som nu är, det är läge. Det kommer inte bli så, och jag tror väldigt mycket också handlar om att det är idag som är sista dagen på transferfönstret. Man kommer plocka in 3, kanske rent av 4 spelare, och så försöker man göra någonting åt det. Jag är dessutom jävligt tidig på att säga att jag tror att Cavani kan vara väldigt bra. Det är många som skrattar åt den värvningen och tycker att det är en has-been som är alldeles för dyr och så vidare. Men...
Nej, men det tror jag definitivt. Jag menar, på den typen av spelare, en Campione, så kommer, även om det är 7 månader sedan och man kanske inte kan förvänta sig att han gör ju monsterprestationen från dag 1, så är det ändå i fysisk form och med motivation, vilket jag misstänker att han kommer ha, så är det en världsklassanfallare.
Sen har man haft god feeling kring sådana där värvningar tidigare, typ Falcao och så vidare. Det behöver ju inte sluta bra, men jag tror nog ändå att Edinson Cavani, han har en stor sväng till i sig.
Vi pratade om Suarez nyligen då som gick till Atletico Madrid. Mm. Även om det inte blev några mål, inte ens skott på mål mot, eller i helgen, så var det ändå en bra inledning.
Från Italien då, vi kan väl först bara säga att vi gärna hade sett det avgöras på planen och således räknat in lite mer cash, men som jag var inne på i slutet av svepet där, det var ding ding bort hos Betsson, Toto-trippen blev en Toto-dubbel. Mm. Häcken,
jag ska säga att det är inte ofta som spelbolag gör på det här sättet, så att det hör inte till vanligheten, så helt schysst av Betsson att betala ut dubbeln.
Mycket, mycket hedersamt av Betsson, och roligt för alla som ryggar.
Ja, absolut. Nu sätter vi ytterligare en. Så att, sen i somras, när vi startar, om man kollar på våra långtider nu också, så har vi bra utdelning på våra spel.
Mm. Det är roligt att knoppa ihop de här. Nu är det landslagsvecka och då finns det alltid lite godis kring Sverige och så vidare. Mm. Så haka på oss under veckan här. Det är bara att hänga med via våra konton eller Betssons konton på sociala medier.
Kom nu ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara över 18 år för att spela. Behöver du stöd så finns stödlinjen.se.
Det jag skulle komma till var i alla fall det som säkert många av er inte har missat, nämligen att matchen mellan Juventus och Napoli aldrig blev av. En extremt rörig helg var det. Vi skulle ju jobba med den här matchen igår i Fotbollssöndag Europa, och sen så under lördagen då så började det ju kommuniceras att Napoli minsann inte får lämna Neapel för att lokala hälsomyndigheter säger nej, och där handlar det då om andra vågen av coronasmittspridningen, där kampanjen, alltså regionen där Neapel ligger, är en av de regionerna där det är mest smittspridning här nu i den här andra vågen. Så därför så är det ganska så tajta restriktioner. Men eftersom Napoli bara hade 2 bekräftade smittade spelare så uppnådde man inte gränsen på 10. Som man i och för sig kan tycka är ganska hög. 10 smittade.
Vänta, vad ska vi sätta det där då? Bara att få ihop ett lag.
Ja.
En avbytare.
Det är typ så. Har man 13 spelare så då ska man köra.
Det var inte som när Parma hade 287 kontrakterade spelare en gång i tiden. Just nu var det. De visserligen på utlån och så, men det var en rolig siffra.
Verkligen.
Men Mervan Celik bland annat var en av de 287. Va?
Ja, Löken.
Löken var också där. Ja. Ja.
Hur som helst så har då förbundet satt 10 spelare som någon slags gräns. Är man under den då ska det spelas en match. För att spelschemat är så komprimerat och packat att det finns inte tid att hålla på att ställa in och skjuta upp matcher. Genoa hade ju upp mot 20 personer i sin organisation, där av 10 plus spelare, så att de fick ju lov att skjuta upp sin match. Men förbundet menade på, nej, vi är ledsna, Napoli måste spela den här matchen. Ja. Men Napoli får inte lämna Neapel. Juventus måste då förhålla sig till att matchen ska spelas. Men,
så de förbereder sig, skickar ut elvor, är på Juventus Stadium, värmer upp. Gjorde de det?
De var på plats, ombytt och
klarade. Ja, ombytt och allting. Ja, exakt. Så det var ju bizarra scener.
Alla visste att Napoli satt kvar i Neapel.
Ja, det finns inget lag. Men Juventus vill ju ha den här segern, om det nu ska tilldömas. Det ska överklagas av Napoli och så vidare. Så vill ju Juventus ha allting rent, så att säga, in i förhandlingar. Eller förhandlingar, men om de nu kan tilldömas en seger. De vill ju ha de poängen, liksom.
Ja, och det har de ju gjort. Alltså, Juventus fick 3-0 och en vinst på walkover. Men det lär väl inte sluta här. Dock så tror ju du att utfallet kommer sluta så här.
Ja, det är jag ganska övertygad om. Det är ju sällan den här typen av överklagelser liksom når hela vägen fram och ändrar på ett beslut. Så att i och med också att Juventus hanterar den här matchen, den här situationen på det sättet som de gör, är också ganska övertygad om att det kommer bestå. Och fotbollsförbundet och ligaförbundet har ju varit väldigt tydliga här också. Att det är Napoli som gör fel.
Samtidigt lite magstarkt när Agnelli är ute och säger att Juventus förhåller sig alltid till reglerna. Och vi...
Vad menar du då, Gustav? Vad menar du egentligen?
Exakt. Jag tror att många vet vad jag menar. Jag vet också att många är medvetna om den position Juventus har inom den italienska fotbollen i relation till alla andra. Och på den tonen så kan jag ändå tycka lite synd om Juventus, att de hamnar i en position som är liksom inte, det är inte deras fel att de hamnat där.
Nej.
Jag sa det i sändningen igår kväll.
De kan egentligen inte få skit här.
De kan ju det, och då får de. För att det är Juventus. Men jag sa det i sändningen igår, jag tror att hade det här varit en match mellan Sassuolo eller Bologna och Napoli, och Napoli hade tvingats kvar i Neapel som de blev, och 3-0 vid skrivbordet hade gått till Bologna eller Sassuolo, så hade ju inte det spett på någon jävla liksom, vilka svin de är i Sassuolo, vilken fruktansvärt osympatisk klubb, att de inte liksom går ut också och säger att nej, men vi kan inte spela den här matchen, vi är inne i det här tillsammans och måste få bukt på den här pandemin ihop och så vidare. Utan då hade det snarare varit så här, synd för Sassuolo eller Bologna att det var de som hamnade i kläm här. Men nu är det Juventus, och då blir det som att stora, stygga, jävla, osympatiska Juve kör över alla en gång till här.
Mm. Ja, men det är klart. Det är klart det är annorlunda beroende på vilka lag som är med. Man värderar på olika sätt. Och det också, hade också heller inte blivit första sidestoff. Det hade inte blivit lika mycket snack om det. Som det är nu när det liksom hamnar på ettorna nere i Italien och högt upp också i internationell media.
Men hur högt ska vi hålla det här då, vad gäller italienskt organisatoriskt liksom,
fiasko?
Hjärnblödningsfiasko?
Nej, men egentligen kan jag tycka att man bara väntar på det. Jag tycker att de har hanterat pandemin ändå på ett bra sätt. Det har varit ganska lite polemik under hela lockdown-tiden och under sommarfotbollen och under den här säsongsupptakten.
Ja, det känns som att alla har dragit åt samma håll.
Ja, men det har verkligen gjort det. Tills nu då, så nu kanske allting ändras. Så att, vi får väl se. Nu kanske ett lag står över varje omgång även i Serie A.
Ja. Nej, men för det som är fascinerande med den här situationen tycker jag, det är hur man hamnar i ett läge där förbundet går emot hälsomyndigheter.
Ja, och dessutom så har vi en klubb här i Napoli som inte ens kommunicerar. Alltså, så det blir så jävla svårt att veta kommer ni eller kommer ni inte? Hur resonerar ni? Alltså, det var ju extremt lite kommunikation från Neapel.
Ja, ja. Du skulle sett producent för Fotbollssöndag Europa igår, Olle Junell Lindberg.
Ja.
Frågade ett par gånger. Någon officiell kommunikation till mig och Victor Blomé? Nej.
Nej.
Inte ett ljud. Det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Och jag tror också att det finns en rädsla i det där. Alltså så här, nu får vi inte säga för mycket, då är det bättre att vi inte säger någonting alls. Men det var ju bara att man gick och väntade på att det skulle komma någonting, och så här, officiellt, och matchen ställs in och så här. Istället så var det så här, Juve-spelare som anlände till stadion och man visste då att Napoli var kvar.
Nej, men och att förbundet inte går ut och kommunicerar någonting de heller. Nej, de är också medvetna om att Napoli sitter kvar i Neapel och den här matchen inte kommer spelas. Alltså, de måste ju gå ut och kommunicera. Alltså, det kändes bara så här, vad fan, nu är vi tillbaka igen i det röriga, organisatoriskt kaosiga Italien, där det känns bara som att är det High Chaparral på 80-talet igen? Eller, vad fan, har vi inte kommit längre?
Den lilla imaginära orgasmen man fick var ju när man såg Juventus startelva. Och såg framför sig Dybben och Ronaldo spela med understöd av Kulusevski. Alltså, det är ju ett tremananfall som man som svensk liksom har gått och dreglat efter. Mm. Att med en av världens bästa fotbollsspelare genom alla tider. Dessutom Dybala som man bara gillar. Det finns väl ingen som inte gillar Dybala?
Nej.
Han är snygg, han är bra, han gör sköna grejer, han lobbar och klackar och skjuter hårt med vänstern och är snabb och skön liksom i sitt rörelsemönster. Och så har vi då Kulusevski på det som en extra krydda.
Men väldigt mycket talar väl för att det under dagen blir så att Federico Chiesa ansluter till Juventus.
Oh, nej.
Douglas Costa lämnar för Bayern München. Vad Fio gör där i svallvågorna, det vågar jag inte lova. Men Chiesa in i det här Juventus, om vi ser till konkurrens med Kulusevski, så är väl du och jag ganska överens om att man hellre hade sett Kulusevski konkurrera med Douglas Costa på de positioner som finns att tillgå för Kulusevski än Chiesa. För det blir lite annat hierarkiskt läge och ett kanske annorlunda tryck på Chiesa från supportrar och övriga Italien när han hamnar i Juventus.
Ja, nej men absolut. Alltså, vi kan inte undgå den nya uppkomna konkurrenssituationen för Kulusevski. För det är en konkurrenssituation om den positionen. Sen är de två stycken väldigt olika spelare. Kulusevski är mycket mer användbar än vad Chiesa är och kan spela bakom ett anfall. Han kan också spela på en kant. Chiesa är mycket mer av en anfallsspelare. Han är rivig och snabb, samtidigt som Kulusevski har en hjärna och han har fötter på ett helt annat sätt än vad Chiesa har. Med det sagt, det finns nog många olika konstellationer av det här Juventus. Så kollar man bara på Gazzetta dello Sports då spekulationer om hur de kan starta, så är ju Kulusevski där i bakom Chiesa i en startelva, men han är också i en startelva med Chiesa och utan Chiesa. Så jag tror alldeles oavsett liksom hur Pirlo tänker så här initialt, så kommer det bli väldigt mycket speltid för Kulusevski.
Men alldeles oavsett hur Pirlo tänker, så är ju Chiesa en spelare som supportrar, media och övrigt löst folk kommer undra varför spelar inte han betydligt mer än vad man gör med Douglas Costa.
Ja. Nej, men
på
absolut.
Så sätt så är det ju en jobbigare spelare för Kulusevski att ha i truppen än Douglas Costa.
Absolut.
Så att där är det väl ändå värt att poängtera att det kanske ur ett svenskt perspektiv inte var kalas att Chiesa.
Nej, men det första så kommer det alarmklockor. Oh, vad händer här nu? Nu blir det en petning. Är de inte nöjda med Kulusevski? Vi ska också ha med oss liksom in i när man kollar på de här två första matcherna, framförallt då premiären, debutmål, att Dybala inte fanns tillgänglig, att han sattes bredvid Ronaldo, att Pirlo är en ny tränare. den här elvan kan nog ändras lite innan den sätter sig och man förstår det är de här elva spelarna som verkligen kommer spela. Och ett stort frågetecken kanske då har varit Kulusevskis position. Men jag tror ändå när man har lyssnat klart på alarmklockorna att det kommer bli väldigt mycket speltid alldeles oavsett Kesas framgångar liksom i Juventus. För det tror jag ändå, jag tror att han kommer ha en ganska central position i det laget, för man värvar inte så dyrt som man gör, och dessutom en italiensk landslagsspelare, dessutom ung, en man snackar om, precis som vi pratar om Dejan Kulusevski, så gör man ju det om Chiesa i Italien.
Är det några andra större spelare in eller ut från Italien som vi håller lite extra koll på under dagen?
Jag vet inte med dig om det har med corona att göra, men jag tycker att det känns som att det är inte samma intresse för deadline day. Det är inte samma typer av rapportering. Jag kommer ihåg när jag stökade runt på Ata Hotel Executive och letade efter Raimondo Lanzadi Tabias ande på Hotel Gallia och sådana här grejer. Och då man sände, det var väl Anders Nettelblatt, vår gode vän, en gång grundare av Svenska Fans, sportchef på Expressen, nu tillbaka på Dobb-TV, som startade de här deadline day-sändningarna som gick från 8 på morgonen hela vägen fram till midnatt. Du och jag har varit en stor del av det. Inte minst då på Expressen när vi har suttit i studio och jag har varit i Milano. Men nu jag ska ju chatta idag, det är väl kul liksom. Men det är ju långt från samma tryck. Mm. Kollar man däremot då på Italien så är det ju stora studios, det är hotellen, det är agenter, det är sportchefer. Det händer mycket, man rapporterar hela vägen ner till Serie C. Så det kanske mest är en svensk företeelse att man inte tror på det lika mycket från mediehusen.
Eller så har coronan gjort att det har blivit en distansering även mentalt till fotbollen. Alltså det är inte bara fysiskt vi är frånvarande, utan väldigt många har en annan distans till fotbollen idag än vad man kanske hade för ett år sedan.
Mycket möjligt att det har liksom hjälpt till.
Mm. Eller så är det så pass enkelt att det är, visst, det är ju bra spelare och det är namn som många har en relation till, men det är kanske inte de här extrema namnen den här gången, det här deadline day.
Nej, även om, alltså så här, inte för kanske det svenska fotbollsintresset generellt sett, så går, jag tror inte många som lyssnar på den här podden nu, det vi säger, går igång jättemycket på att Chiesa går till Juve. Det är nog funderingar bland Juventus-supportrar och sen då jag och 17 Fiorentina-supportrar till som så här, fan, ska vi verkligen sälja till Juve? Och är lite lacka i någon grupp så här. Men det är inga andra som stannar upp och tänker så speciellt mycket på den här övergången.
Men det har svalnat helt med då Paulus Abraham från AIK, som då kanske någon ersättare, inte rakt av till Kesa såklart, men att det finns en öppning och det finns cash att använda på någon i alla fall.
Nej, men alltså, nu är vi inne liksom i en panel som pratar calcio mercato någonstans. Ja, men ja, bara för att nämna det så är det liksom så här, ja, men Milik är drömmen. Var Fiorentina är 2020. Milik är lite drömmen. Man pratar om Pjontek.
Förstår du Roma där Milik är ouppnåelig?
Ja, ja, nej, men, och sen så har man liksom så här, ja, men det skulle nog vara möjligt att lösa Gerard Deulofeu. En gång benämnd som Deulofeu.
Så uselt.
Ah, men
du såg att Roma tog Borja Majoral från Levante. Det är liksom, alltså,
jag tror vi kan förvänta oss en ganska trött deadline. Jag hoppas att det kan smälla till lite. Men... Ah,
från Italien så har det väl annars snackats en del om Skriniar eventuellt out från Inter. Tottenham har varit intresserade. Inter har å andra sidan velat plocka in både Kanté och sen så någon vice gubbe till anfallsduon där, typ Giroud. Jag vet inte om andra lag som Milan och Lazio och Napoli är helt klara. Jag förutsätter det. Ja. För det är så pass långt.
Ja, men Napoli gjorde Osimhen.
Absolut. Alltså så här, och när det kommer till de här klubbarna så brukar det ju sällan vara så att det sista dagen går från helt tyst till att
om
man
det inte
står
är något som
med
Chiesa, att man har gått och så har det varit. Så man har ju förstått, ja,
det varit
senaste
år, typ.
Jo, men nu har man ju förstått att det har varit förhandlingar. Mm. Och att man går mot en deadline day där allting ska vara klart. Och i och med att det är optioner och lån och pengar hit och dit så förstår man ju också att det kan ta tid. Men det finns inga andra sådana stora spel. Och i England så pratade vi om Manchester Uniteds ändå lilla dödsryck. Cavani, vad ska han vara, dödsryck. Men ni förstår vad jag menar.
Att Igalo, man, det är ett dödsryck.
Ja, det är nog fan ett dödsryck.
Cavani alltså. Kanske inte ett dödsryck.
Vad ska vi göra? Nej, det tycker jag till och med en bra värvning. Alltså. Mm.
Och jag räknar in Alex Tejes från Porto, vänsterback. Jag tror dessutom att jag vågar räkna in...
Är det dödsstöten för Shaw då, eller?
Det är väl rimligt att anta.
Ja, men det är också lite som Ole Gunnar Solskjaer. Ska vi fortsätta med Luke Shaw, eller ska vi gå vidare från honom? Mm. Men jag har haft några sådana spelare.
Såg du vem som blev månadens spelare i Manchester United i september?
Chatten på Expressen och på Aftonbladet, det är liksom dödsrycket för Deadline Day-sändningarna. Dödsrycket i Manchester United, det var Igalo.
Ja. Men symboliskt nog, om vi pratar om deppig symbolik. Månaden spelare i Manchester United september 2020 blev Juan Mata.
Jaha.
Det är så här. Alltså. Jag tror faktiskt också att United nog kan landa Ousmane Dembélé från Barcelona. Han satt ju kvar på bänken hela matchen igår mellan Barcelona och Sevilla i överdragsjackan, som att han verkligen inte skulle in och spela. Det har dessutom rapporterats ganska samstämmigt här nu att Barcelona är överens med Lyon om Memphis Depay. Och ska han in, både vad gäller plats och lön, så måste ju Barca släppa någon av de spelarna. Exakt. Som inte verkar vara en del av Komans offensiva planer. Mm. Och där är ju Dembélé det allra tydligaste namnet som då både behöver speltid men också som ska bort ur lönemässig synpunkt. Kanske en bra värvning för United. Jag är inte helt såld på Ousmane Dembélé. Alltså jag är skeptisk.
Det behöver man
där.
Inte vara, men det skulle också kunna vara en... riktigt toppspelare in till en toppklubb.
Ja. Sen alltså, började det
alltså jag är med dig. Jag är också lite skeptisk. Mm. Men ja. När någon har presterat och när en klubb som Barcelona har varit intresserade så till den milda grad att man köper dem för så mycket pengar, då finns det ju något där. Mm. Det är inte liksom scoutögon och tränarögon och sportchefsögon som är helt blinda.
Nej, så är det väl absolut. Men jag tycker att United är jävligt illa ute när det blir för många såna här spelare som kommer från ganska jobbiga situationer i sina respektive klubbar. Alltså Alex Tejes har ingenting att säga om. Det är ju vad det verkar, Portos bästa spelare, och det är en poängmaskin och han har framtiden för sig, och det är ju en klockren värvning. Men att plocka in Cavani, Dembélé, det började pratas om James Maddison igår. Han var inte med i Leicesters trupp mot West Ham. Alltså det stinker desperationen. Att nu går vi bara på allt. Nu plockar vi in. Ja, men du vill också komma. Ja. Här har du tre år och nummer 11 på ryggen. Mm. Det är bara att köra. Alltså, jag vet inte fan. Alltså. Men om Depay då går till Barcelona. Det började dessutom pratas ganska mycket om Hossem Aouar från Lyon till Real Madrid. Varför de nu behöver en central mittfältare. Det är inte riktigt där skon klämmer i Real Madrids truppbygge.
Men du vet...
Då pekar väl ganska mycket då på att Lyon kanske siktar in sig på Quaison då. Och det vore ju faktiskt ett jävligt roligt val. Det är läge att lämna Mainz. Mm. Lyon bevisade ju...
Det här vi pratar om nu går jag igång på Deadline Day. Fan, när vi spelar in det här imorgon måndag. Det börjar hända. Det finns ju saker som kan hända som verkligen fångar ens intresse, Gustav.
Man gillar ju också dominot. Alltså,
ja, herregud.
Om den här spelaren går dit, då måste den här klubben agera på det här. Och vem blir vinnaren i det? Och vad blir det för
faxar
lösning?
Faxar ska gå varma och någon kör av vägen. Helvete. Nu är det Deadline Day, Gusten. Härligt.
Ja, men jag känner också
bra
att
snack,
det kan ändå bli ganska roligt.
Ja. Chatten drar igång 18.30. Var med då. Kommer svara på alla frågor.
Delar du min magkänsla att det nu är över för Kalmar?
Ja, det gör jag verkligen. Alltså, en förlust mot Malmö FF, det ska väl inte liksom påverka en magkänsla, för att det är en förlust som man ändå hade förväntat sig, nästan så att spelarna själva hade förväntat sig det. Och det är väl i så fall det då som är problemet. Men det är inte så att man känner att men på spanskt vis så kraftsamlade Kalmar här och börjar fokusera på en match om en vecka istället. Det är den matchen som är den viktiga, utan... Det är så här dåliga Kalmar är. Mm. Och jag tycker att det finns betydligt mer stoff i Olof Mellbergs Helsingborg. Och på tal om symbolik, för det tycker jag ändå vi har pratat om i det här avsnittet. Så,
deppig symbolik.
Deppig symbolik, så tycker jag att det fanns någon slags kraftig, bra symbolik i att Olof Mellberg tar ett rött kort. Han vill det här för fan. Och liksom, han reagerar. Han... sände signaler på något sätt med det där röda kortet.
Det var inte första röda kortet han tog i år, eller?
Nej, det var inte första röda kortet, men du förstår vad jag menar.
Ja, alltså,
här finns det någonting. Kalmar hade ju behövt ett rött på Nanne för att väcka till liv någonting som har varit dött ett tag.
Men är det kanske inte så att den där både fysiska och mentala distanseringen från fotbollen verkligen har spilt över här nu på Allsvenskan och det upplopp
jag
som...
Jag tror det.
Alltså, jag ser ett Malmö FF som har 6-7 längder kvar ner till Häcken och sen så är det en klunga där bakom som, jag vet inte, de springer något annat travlopp.
Ja, visst.
Och det är...
Kör sin egen lilla verksamhet.
Exakt, och jag menar, det är tomt på läktarna. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Det är en usel tid som håller på att göras. Mm. Det är inte speciellt mycket pengar omsatt. Det är ingen jackpot i luften. Det är, liksom, det är gråmulet och det är regn. Och i botten, ja, vilka kommer sist? Ja, det blir Falkenberg och Kalmar. För nu, alltså, så här, både AIK och IFK Göteborg, de gör vad som krävs. Ja, ja. Det är inte vackert, men Rolle Nilsson kommer in och kanske inte målar någon speciellt vacker tavla. Men poängen tas och man håller distansen ner till understrecket. AIK lika så. Du är inne på att Helsingborg i alla fall det laget som visar att de vill någonting. Men det som höll på att bli en sån här infernaliskt spännande bottenstrid för att några av de största klubbarna och drakarna är inblandade håller ju nu på att bli ett stort, ja, nästan.
Men det
och sen så ser man Djurgården och Hammarby som post-extremt misslyckade Europa-äventyr möter varandra i ett derby där det var så jag vill inte säga själlöst och hjärtlöst, utan det var bara det var svalt.
Ja, men det här
var
ju
så
någonting...
jävla svalt igår att se det där. Mm. Och Elfsborg checkar ut från guldstriden. Häcken hade chansen, men så fort de har sumpat, ja, men då kommer en stabil 3-0. Men, problemet
jag tycker att situationen beskriver allsvenskan ganska bra. Att om inte storlagen är med och tampas med varandra. Du nämner AIK och IFK Göteborg som var i en bottenstrid men som har tagit sig ur från den. Ja, men då är inte den intressant. Såklart för Helsingborgs supporter och Kalmar FF supporter, missförstår mig inte, men man checkar ut lite från den. Det är alldeles för få som är intresserade av just det. Och sen så när allsvenskan är avgjord, Malmö vinner, storklubbarna, ja, Norrköping också till viss del, även om de är med i Europa-racet, men Stockholmsklubbarna, de har hamnat någonstans mitt emellan. Hej. Då dör allsvenskan, även om det inte är coronasäsong. Nu är det dessutom ingen publik på läktarna. Mm. Folk är trötta på den här skiten.
Ja, känslan är att vi har en extremt sval och deppig allsvensk.
Ja, men till exempel, nu blir det snart 500 pers för att gå in. Alltså, vi har knappt pratat om det. Folk pratar knappt om det. Folk vill inte gå. Så 500 pers, jag fick gå. Alltså, jag tror folk kommer säga, ja, men de lottade mig, ta min biljett. Ja. Jag skiter i det här liksom.
Nej, men det känns
kommer inte ens alla eller utnyttja möjligheten att ta in support.
Alla eller ingen mentaliteten kanske snarare spelar över åt ingen, va?
Exakt. Exakt.
Vi skippar det här, va?
Och det är skittråkigt såklart. Men,
ja, det är supertrist.
Så är verkligheten.
Och nu raljerar vi lite såklart. Ja. Men det finns någonting i det du säger. Att jag delar nog din känsla av att betydligt fler än vad man tror skulle nog, om de fick frågan efter landslagsuppehållet, att alltså, nu när det är 7-8 matcher kvar, för väldigt många lag så handlar det inte om någonting, att gå då på en allsvensk match med 499 andra och se den här fotbollen, se de här matcherna, det finns inte speciellt mycket när kvar. Jag tror ganska många fler än vad man tror hade sagt, nej, gå du om du suger, ta min biljett.
Ja.
Innan vi stänger ner butiken för den här gången så tycker jag att vi ska dela ut en gulasch och en schnitzel.
Gud vad kul.
Jag vill även, vad finns det för österrikiska liksom, mellanrätter eller tillbehör? som alltid står på bordet?
Då är ju Schweinsbraten till exempel. Tillbehör som
står
på bordet.
Alltså, nej, men du har ju lansera, den klara... för att jag ska dela ut en fascinerande utmärkelse. Det är liksom varken en gulasch eller en schnitzel.
Nej.
Utan det är något annat. Så jag tänker, vad har vi för andra österrikiska grejer som kan dyka upp på det där bordet? Alltså, som är typiskt österrikiskt.
Ja, men kan du inte dela ut en gösse då? Va?
Ja, men den är nice. Ja. Alltså, den är otvetydigt nice att få.
Ja, jo, det...
Och då
det,
pratar vi alltså om den österrikiska ölen gösser. Vad var det du sa?
Ta en leberknödelsoppe.
Va? Vad är det då?
Ja, men en klar soppa med lite bröd som blandas med lever.
En klar soppa med en boll av bröd och lever. Det låter fruktansvärt äckligt.
Frågar du min syster så är det godast som finns.
Då ger vi en leberknödelsoppa till Patrice Evra. Hörde du honom igår i Sky Sport?
Nej.
Han satt ju där efter Uniteds 6-1 förlust. Blev väldigt känslosam. Och så säger han en rad grejer i sin utläggning här på 2 minuter. Vi ska inte lyssna på hela. Vi kommer börja med att lyssna på vad han säger då han liksom brasklappar för att han vill bryta sitt kontrakt med Sky. För att nu blir det filterlöst. För att jag kan inte sitta här och säga det jag nu ska säga. Jag måste bryta mitt kontrakt. Då får han in att Alexis Sanchez sa samma sak till sin agent efter första träningen med Manchester United. Jag vill bryta mitt kontrakt med Manchester. Det har liksom, nu har inte det fått speciellt mycket uppmärksamhet efter det Evra sa, utan man har fokuserat på det Evra sa. Men jag tänkte bara så här, vad sa han, sa du? Alexis Sanchez ska alltså ha efter första träningen med United sagt, bryt mitt kontrakt. Det bara nämner han liksom okommenterat. Men sen då så säger han i slutet att jag är ingen förespråkare av våld, och det är väl kanske därför han först puffar upp att jag vill bryta mitt kontrakt med Sky, så det kan säga det här. Men han säger då, jag är ingen förespråkare av våld.
Nej, men han sparkar folk.
Men många i det här laget behöver sig ett rejält kokstryk.
You know, Alexis Sanchez made a comment. He said when he signed from United at his first training session, he asked his agent to end up his contract. That's why I'm going to ask to Sky. I really would like to end up my contract with Sky because it's my second game. I'm a positive person. And I never want to talk about United because when you tell the truth, it can hurt. And I'm passionate and I love my club. But, you know, I know you have to have some filter when you talk on TV. I don't promote the violence, but many people need like some good slap right now in this club.
Så du förstår vad jag menar. Det är ingen gulasch eller schnitzel.
Det är en leberknödelsoppa. Det är vad det är.
Det är en klar soppa med en boll bröd i.
Ja.
Det är vad fan det här är. Så får man lägga sin egen värdering i vad det är. Gulasch i alla fall till britterna. Till de engelska landslagsmännen som inte verkar kunna använda fler än kanske 3 hjärnceller. Du har sett vad som har hänt?
Berätta.
Men det är ju ganska tydliga restriktioner vad gäller coronan i England, Storbritannien. Jag tror att man har begränsat max antal personer som får vistas i en grupp till 6 senaste veckorna. Alla kommer säkert ihåg också vad som hände för en månad sedan med Phil Foden och Mason Greenwood när de tog upp några isländska tjejer på hotellrummet under landslagssamlingen, bröt karantänreglerna och blev hemskickade, och det var liksom super. Då tänker man så här, ja men inte kan väl några andra engelska landslagsmän trampa i klaveret samlingen efter? Visst tänker man så?
Ja, så tänker man.
Eller har det gått varvet runt om man tänker, visst fan kommer 3 nya landslagsspelare trampa i klaveret, för det är så de verkar fungera.
Ja, det är väl det.
Jag vet inte vad de sysslar med, men nu har alltså Ben Chilwell, Jadon Sancho och Tammy Abraham, de har haft födelsedagsfest.
Ja.
De har haft födelsedagsfest för Tammy Abraham, tror jag, och överskridit maxantalet, och så har det här givetvis läckt ut. Så att nu sitter ju Gareth Southgate med nästa trojka spelare som har gjort bort sig.
Ja.
Alltså, du vet, jag förstår inte. Men, jag förstår inte hur de hamnar här vecka
Phil Foden
efter vecka.
Var väl, alltså så här, man sa det inte, men det var så här, ja, du har hållit på med tjejer. Fast det var ju en coronasituation, och sen hade han väl brytit också... Kanske mot någon regel att du tar inte upp tjej på rummet under landslagssamlingar, alltså oavsett om det är corona eller inte. Alltså jag menar bara att alltså den situationen var väl lite värre, för han har överskridit någon gräns mer än vad Sancho-gänget har gjort.
Du menar moraliskt, eller?
Nej, jag menar att man inte får ta upp tjejer på rummet under en landslagssamling.
Ah, jag uppfattade det aldrig som att det var övertrampet.
Det får man väl inte göra?
Det får man väl.
Och det är bara... Aha. Jag tror fan inte det.
Tror du inte?
Nej.
Ah, okay.
Jag tror inte att fruarna är liksom välkomna till park. Och bara för liksom lustig och ett par gubbar är sugna på knulla. Alltså, nej men... Ärligt, jag tror inte de får. Det är förbjudet att ha fruar på rummen.
Vet du fan i alla fall. Jag uppfattade det som att...
Får en ju att tänka på 90, alltså VM 1990, ja. När det var sexförbud.
Just det.
Eller, det var inte sexförbud, utan de flög över... Hur var det nu? Var det 94 det blev sexförbud?
Roy Hodgson hade väl sexförbud i
Nej,
Schweiz?
Nej, men vänta här nu. 94. Glenn Hussein och ligan 90... Det finns ju någonting här. Jag minns det. Sen alltså under VM 94 så var det sexförbud. Var det så? Ja. Ni kan allt om sexförbud, ni som lyssnar på den här podden. Jag vet att det finns en historia med att Olle Nordin förmodligen förbjöd dem att umgås med sina fruar. Eller så var det tvärtom.
Kanske.
Ja.
Fruarna förbjöd spelarna att vara med Olle Nordin.
Exakt. Ja. Nej, men det är ju ofta det. Det är alltid något landslag i alla mästerskap som får sexförbud och så blir det en nyhet.
Så är det.
Ja.
Hur som helst, Gulas till Chilwell, Sancho, Tammy Abraham då, som alltså, att man ens hamnar i en sån här situation 4 veckor efter Mason Greenwood och Phil Foden har skickats hem. Ja. Fascinerande. Avslutningsvis, Schnitzel går till en agent. Och inte vilken agent som helst. Jag vet inte ens vad han heter. Det spelar ingen roll. Men agenten som rattar Erik Maxim Choupo-Motings fotbollskarriär.
Den är helt otrolig. Jag tror inte alla har koll på det, men ni vet att han har gått till PSG. Alltså han var i Stoke. Mm. Hade varit i Mainz innan, eller hur?
Ja, lite Hamburg, lite Schalke framförallt.
Det var där omkring han rörde sig rent klubbmässigt, så att ni förstår i vilket skikt av fotbollsklubbar som intresset kom från. Men han landar då i PSG till slut.
Precis, hux flux från ett championship nedflyttat Stoke till PSG, och där han faktiskt gör ett avtryck, inte minst här i Champions League-runnen. Visst. Mot finalen i augusti. Men han gjorde sina matcher, han gjorde sina mål, det var ligatitlar och kupptitlar, och ja, där springer Choupo-Moting runt och kramas med Mbappé och Neymar. Nu då? Han rullar vidare och blir vice Lewandowski i de regerande Champions League-mästarna Bayern München.
Känner man ju bara att det är en baksida på gång för Lewandowski och Choupo-Moting ska in och göra kaos, Gustav.
Ja, det är så jävla fascinerande med hur vissa spelare lyckas ta sig runt och hamna på de här platserna. När de knappt ens håller Stoke-klass.
Ja. Nej, det är otroligt.
Så att Schnitzel till Choupo-Motings agent, han mår nog bra ikväll.
Han mår nog otroligt bra.
Vi hörs om några dagar igen, då börjar vi ladda för 3 svenska landskamper på kort tid.
Wow.
Spännande att se också vilka spelare som efter att fönstret stänger i kväll är arbetslösa på ett nytt sätt, som inte längre kan mena på att ja, men det kanske dyker upp något. Det är fortfarande ett fönster som är öppet, det finns tid. Ah, har det inte löst sig ikväll, då är det bara rätt in på Randstad.
Ja. Alltså, är det nytt jobb som man måste söka, då är det bara randstad.se som gäller. De är världsledande vad det gäller jobb och karriär. Så oavsett om man då, som de spelarna, söker ett nytt jobb eller om man bara vill optimera sin karriär, så är randstad.se platsen att vara på.
Fortsätt också lyssna på Never Forget, vår dotterpodd som vi gör på Spotify. Idag så är det första avsnittet av 2 som utspelar sig på Kanarieöarna.
Ja, och det, alltså vi är ju väldigt roligt i Never Forget-podden, för att vi besöker platser i fotbollshistorien som vi kanske inte har besökt riktigt tidigare, men när vi grottar ner oss under 20 minuter i en händelse eller en person, vad det nu må vara, det är fotbollshistoria. Och nu har vi gjort så många avsnitt, så nu börjar vi liksom, du vet, historierna, de börjar knytas ihop och går in i varandra, och det är jäkligt kul, trots att det är så... Ja, men ganska korta berättelser. Och nu då har vi tagit oss till Kanarieöarna och gör jobbet kring Teneriffa. Och det är en fascinerande historia, eller hur, Gusten?
Det är det sannoliken. Haka på där, första avsnittet idag, nästa på onsdag. Vi hörs snart igen, ta hand om varandra där ute. Följ Deadline Day på alla tänkbara sätt. Varför inte Dobbs livesändning ikväll, eller då chatten med Thomas 18.30 på Expressen. Så missar ni ingenting. Det ska bli jävligt spännande att se de här stora namnen ifall det blir av. Ifall Quaison landar Lyon. Ifall United tar sitt förnuft i fånga och bara fattar att det är dags att sparka Ole Gunnar. plocka in Pochettino eller Allegri här nu och ta det steget som inte har tagits här nu på 2 år.
Jag känner puls, Gustav. Jag känner puls för deadline day.
Gör det bara. Vi hörs och syns. Ciao tutti.
Ciao tutti.